God kväll på er och sommarvarmt välkomna till Kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. Ikväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut, välförtjänt, definitivt, men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa Kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte, så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på Kvällspassets dito. Först in med sin nominering. Ja, det är du, Ronny. God kväll på dig.
Ja, god kväll.
Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som det finns ju bara här. För det är ett på Skansen då förstås.
Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt så där unika?
Ja, det är väldigt stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år.
Mm.
Då, så att,
det är en tradition alltså?
Ja, precis. Ja. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, så det var 60-årsjubileum i år, då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala.
Mm.
Och då var han med Gotlands nation och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala då.
Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna. Det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket då, och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
Ja, första lördagen i augusti varje år.
Den lördagen har ju precis varit ju.
Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
Så himla
och kvalitet och så hela tiden.
Ja, men finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sill, potatis och kanske en snaps om man vill ha det. Och sen åker man till taket och så börjar man. Och det gäller ju, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
Och nu, Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
Ja, vi får väl ha fler tak. Nej, men det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
Just det.
Så det
låter som en magisk tradition. Fantastiskt, det är klart att det här ska upp på kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
Ja.
Underbart, då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll, Ronny.
Ja, detsamma.
Hej,
tack,
hej.
Hej då.
Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror.
Ja, god afton.
Bror, hur är det med dig ikväll?
Jo, det är bra.
Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
Surströmming.
Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
Det är ju en gammal historisk svensk från Hudiksvall och där, hela kusten där.
Ja.
De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
Ja, det är det, för det luktar inte gott.
Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
Ja, precis. Ska man bli av med folk, så då är det ju bara att öppna burken, så sticker alla. Men smaka på den.
Vad händer då?
Då får du en helt annan bild.
Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
Ja, alltså då blir det bara, oj, vad gott det är.
Då...
Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
Briljant.
Det är liksom sött, salt, alltså det har allting.
Men i surströmming är någonting man måste lära sig att tycka om. Alltså, tycker man om det första gången eller kommer man behöva vänja sig in lite?
Ja, det var en svår fråga.
Hur var det för dig?
Ja, jag gillade det från första gången.
Ja.
Jag var på en sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan. Och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då. Och det luktade ju inte gott, men... Så sa smaka nu. Ja. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
Och hur gammal var du då?
Vad var jag då? 17.
Ja.
16, 17.
Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hinkvatten.
Ja, annars har du redan nu planer på hur det ska se ut, pyntat med gelanger, pyntat med
deodoranter
om man behöver det efteråt?
Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
Men det kan vara festligt.
Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt. För annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotta.
Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
Nej, det har det faktiskt inte gjort. Men jag måste ju ta det försiktigt.
Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
Ja, eller rinnande vatten.
Ja.
Så att doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte och det är jättegott.
Äter du den bara som den är eller har du den på någonting annat?
Nej, jag brukar göra det olika. Jag kan göra en sån här, vad heter det? Man rullar ihop.
Ja, en liten wrap?
Ja, typ. Eller de med potatis och lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
Och vad är det om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären? Vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
Ja, bror, och vad skulle det kunna vara då?
Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
Ja, det var lite klurig den där. Alltså, men
låt säga så här. Om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla
otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Ja. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
Så får man uppleva själv.
Då får man uppleva det själv.
Fantastiskt. Bror.
Jag tror att de kommer att... de flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen tack, bror.
Varsågod.
Ha det bäst nu.
Va?
Ha det bäst.
Det är samma till dig också.
Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet och Electric Banana Band. Av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oskar. Hej på dig!
Hej!
Hallå där! Du, hur gammal är du?
Jag är 12 år.
Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv?
Japp. Yep.
Vad är det för sak?
Ullevi.
Ullevi. Gamla eller nya?
Gamla.
Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oskar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
IFK Göteborg.
IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
4-5 gånger på plats, tror jag.
Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
Det stämmer.
Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
I bilen brukar jag göra det.
Bra jobbat, Oskar! Vi hejar på dig! Oskar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
För att de är bäst.
För de är bara bäst?
Japp. Yep.
Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
Nej, för IFK är bäst.
Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
Det bara funkar inte så.
Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oskar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på Gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
Säkert, annars får vi fixa något.
Ja, ni får bygga ut lite, eller?
Ja.
Ja. Gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att IFK kan hämta hem det så här i slutet?
Hoppas det.
Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
Ja.
Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
Nej, inte jättemycket.
Precis.
Men vi hoppas på det bästa.
Vad tror du, är det viktigast att komma bra till i tabellen eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oskar. Du, ja. Tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
Ja.
Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
Bra.
Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oskar. Ha en jättefin kväll nu.
Detsamma.
Hej, hej.
Hej.
Och näste man med sin nominering i handen. Ja, det är ju du, Micke.
Det är riktigt.
Åh, god kväll på dig.
God kväll, god kväll.
Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
Abba.
Abba, jag förstår dig till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta varför just du vill nominera Abba?
Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att det har vi
finns
också
så många. Absolut, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
Ja, när blev du lite kär i Abba som band?
Ja, 1973 någonstans.
Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i Abba.
Ja, alltså de var ju med, fast inte som Abba då, i Melodifestivalen med Ringring, men de vann ju inte.
Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar en som inte riktigt var med.
Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså, det var svårt att förstå det. Jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
Nej. Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
Ja, men då kom de buller bara och dundra in med Waterloo och så var det färdigt sen.
Men du Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
Ja, vi får väl börja med Waterloo då.
Ja, vi börjar där.
Det är väl ganska givet och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det en låt?
Absolut.
Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
Super Trooper också. Alltså, ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?
Ja, det finns det säkert. Nu kan inte jag komma på någon på rak arm. Men det finns ju låtar från tidiga ABBA-plattor som kanske inte spelas så ofta. Som till exempel Why Did It Have To Be Me finns en låt som heter.
Mm.
Den spelas kanske inte så ofta i radion. Och det är Björn Ulvaeus som sjunger den låten.
Och det är inte så ofta han öppnar munnen.
Nej, det är på den och så är det på Does Your Mother Know.
Ja, precis. Det blir ju så.
Ja.
Så måste jag fråga, nu kom ju ABBA tillbaks för några år sedan. 2021 har jag för mig att det var. Det är 5 år sedan de gjorde sin revival. Hur reagerade Micke då som ABBA-älskare? Hur högt skuttade du när du fick nyheten?
Ja, alltså jag skuttade väl inte så högt. Så, det var nytt låtmaterial, men jag hade ju skuttat mycket högre om de hade gjort en turné. Det hade varit mycket, mycket roligare.
Ja, precis. Så det fanns lite skuttmån kvar.
Ja, det fanns ju. Alltså, det är ju någonting som världen har väntat på, men aldrig, det kommer ju aldrig hända. Det är synd. De har ju så fantastiskt mycket musik de kan ge till världen. Och jag tycker att den är tidlös. Det har ju ingenting med att de kanske såg sig själva som ett popband och att de ställde sig på scenen och de skulle verka patetiskt. Det tycker jag inte alls.
Men Micke, låt säga att antingen ett A eller ett B eller ett B eller ett A lyssnar nu. Kan inte du bara sälja in den idén att de ska komma tillbaka som band också? Jag tyckte du verkar så himla övertygande. Det är kanske du som får dem att tänka om.
Ja, man kan väl säga som säger. Kan Rolling Stones gå ut och spela så kan väl ABBA.
Mer argument än så behöver man ju egentligen inte.
Nej, det behöver man inte, för de är ju ungefär i samma ålder. Om inte något äldre. Så att, men jag förstår inte liksom vad de är rädda för. Jag kan förstå och acceptera deras beslut. Alltså, men jag tycker att det är synd. Det är.
Ord och inga visor från Micke. Ja. Vi tar med oss ABBA. ABBA är uppskrivna på den här kvällspassets världsarvslista som vi skapar ikväll. Ja. Tusen tack för att du ville ringa in. Ja, men det är klart.
Ja.
Vi är så glada att du kom in.
Ja, det är möjligt.
Ha det så himla fint nu.
Ja, detsamma.
Hej. Och snart kommer Waterloo också, Micke.
Ja, vad bra.
Så på med dansskorna.
Ja, man, jag ska ha dem på mig. Ja,
underbart. Gott att höra. Ha det fint nu.
Detsamma.
Hej. Och nu ska jag prata med Martin Ahlstedt som vet allt om Sveriges kanske minst kända världsarv. God kväll, Martin.
Ja, men hej. Hallå.
Ja, vad är det här för arv vi pratar om?
Ja, det är ju då Struves meridianbåge.
Säg det en gång till bara så att alla hängde med.
Ja, Struves meridianbåge. Struve är alltså efternamnet på en gubbe som heter Wilhelm Struve som gjorde ett stort mätprojekt på 1800-talet som kallas då för Struves meridianbåge och blivit faktiskt världsarv.
Och vad är det då som är så speciellt med just den här bågen? Vill du förklara för alla oss lekmän vad det är?
Ja, jag ska kort försöka förklara det. Alltså man kan säga så här, i nästan ett halvt sekel med början då 1816 till 1852 så gjorde man det här mätprojektet som där syftet var att de ville en gång för alla slå fast jordklotets storlek och form. Alltså hur stor är jorden och vilken form har jorden? För den är ju inte helt klotrund, den plattas av lite vid polerna liksom.
Just det.
Och det behövde man då få koll på för att kunna göra bättre kartor helt enkelt. Så det var liksom ett jätteprojekt för att få koll på detta. Och då mätte man från Norges nordkust till Svarta havet. Det är ju rätt långt.
Mm.
Idag är det 10 länder då. Så Sverige är ju ett av 10 länder som det här världsarvet finns i idag. Men då, kort förklarat då, så börjar man med att mäta så kallade baslinjer. Alltså där marken var plan kunde man mäta exakt hur långt det var, vissa sträckor.
Mm.
Och sen kunde man gå upp på en bergstopp i närheten där man kunde se till ändarna på den här linjen man hade mätt. Och då kunde man med vinklarnas hjälp med olika instrument och räkna ut hur långa de andra sträckorna var också. Och på så sätt kunde man få fram liksom exakt hur långt det var mellan Norges nordkust till Svarta havet. Och sen slutligen då så gjorde man också astronomiska observationer och tittade på stjärnhimlen. Med vinklarnas hjälp kunde man komma fram till då latitud, var man befann sig breddgradsmässigt också.
Mm.
Och med detta som hjälp då, som sagt, det är en lång historia, men kort förklarat då så kunde man sedan räkna ut, kom fram till siffror som var inte helt exakta, men de är verkligen inte långt ifrån. Så det är en kort beskrivning av vad det här handlar om.
Jag hade ju inte själv på ett personligt plan haft några som helst problem med att grotta ner mig i det här i en timme minst som programmet
gör.
Men för programmets skull så måste vi vara lite kortare. Jag förstår att det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om. Men vad betyder då egentligen Struves meridianbåge för Sverige och kanske framförallt världen idag?
Ja, så egentligen så är det förstås så att nu har vi GPS-system och så att man, nu kan man göra detta på annat sätt. Men jag fascineras ju av att man höll på under så lång tid att det var vetenskapsmän som kanske annars satt liksom vid sitt skrivbord som var uppe på de här bergstopparna med tunga instrument som de var tvungna att släpa upp dit för att kunna mäta. Det var liksom så, alltså hela historien bakom det här är ju värd att berätta. För det ska man ju säga att om man idag besöker, det finns ju 4 då sådana här alltså mätpunkter som är klassade som världsarv i Tornedalen i Sverige idag. Men där finns det ju inte jättemycket att se med en fin utsikt. Men det är ju historien bakom som är grejen här då. Så den, och då har jag också läst på en del om den här Wilhelm Struve, mannen bakom detta, som också var en rätt fascinerande person på många sätt. Inte minst han har fått 18 barn under tiden han var på med detta.
Hoppsan, så han hade tid över.
Ja, han verkade liksom aldrig ha en lugn stund överhuvudtaget, kan man säga.
Just det. Vissa är lite lagda på det hållet också och känner att man vill göra saker hela tiden.
Ja, han var nog definitivt av den sorten, får man
ja,
säga.
Ja, precis. Men ja. Då, om man hör det här och så känner man att man plötsligt får någon slags uppenbarelse och känner att, oh, meridianbågar, det är nog mitt kall i livet. Då finns alltså inte så jättemycket av meridiankonsten kvar idag.
Nej, så är det väl. Jag hoppas väl, alltså det är ju så att jag nu pratar om detta ju för att jag håller på med en bok här som ska handla bland annat om detta. Så den finns inte än, men går det som jag vill här så blir den kanske färdig lagom till jul någon gång. Så då kommer man kunna läsa mer om det.
Underbart, det ser vi fram emot. Stort lycka till Martin med boken och ha en jättefin kväll.
Ja, men fint. Tack så mycket.
Tack. Och nu ska jag prata med Gunnar. God kväll på dig.
Hej du!
Gunnar, vad har du för en kväll?
Jag har en kanonkväll. Jag och frugan och hans syster, hennes syster. Vi ska laga lite middag och vi har varit nere och spelat lite boll på eftermiddagen. Och ja, vi lunkar omkring här på gården. Det har det väldigt bra.
Ja, bättre kan man nästan inte ha det.
Nej, jag vann också, vill jag bara tala om.
Dessutom, då har vi fört det till protokollet.
Ja, det är liksom lite småviktigt.
Ja, det är klart. Vad härligt. Gunnar, är det boll du vill nominera till världsarvslistan?
Nej. Det är ju världens vackraste häst. Dalahästen måste ju dit.
Dalahästen ska dit?
Ja, herregud alltså. Det är inget att snacka om. Det är världens vackraste häst, men... Jag tror det blir svårt att skicka ner den som står i Avesta, för den är över 6 meter hög och väger 7 ton.
Just det. Som tur är så tror jag bara att vi behöver skicka med en bild på den.
Okej.
Just för det här lilla smakprovet till Paris och UNESCOs högkvarter.
Ja, precis. Vi håller till i Svinö. Det är Dalarnas metropol här utanför Hedemora. Alltså.
Underbart. Men Gunnar, vi måste bara reda ut en sak. Ja, du får ursäkta mig nu. Men jag tycker mig inte känna av några spår av dalmål.
Nej, alltså jag är från Stockholm, men den här gården jag bor på, här har jag varit sedan jag... Min mamma är född här och sen 72 så fick jag och min mamma köpa den här gården utav hennes kusin.
Och hur gammal var du då?
Ja, 72, då var jag 9... Nej, jag var för satan, jag skulle göra lumpen, jag var 19 år.
Ja, precis. Men det är plus minus 10 år, det är inte så noga.
Nej. Och sen har vi haft det som landställe och sen har vi liksom jag och frugan flyttat hit nu från det är snart 4 år sedan, för vi har pensionerat oss och då drog vi från Stockholm på en gång.
Du, det är många som vill göra samma sak.
Ja, jag rekommenderar varmt till alla att gå i pension så fort ni kan. De som kan, då, gå i pension alltså.
Men Gunnar, som 19-åring, kände du redan då att dalahästar, är det där var din grej?
Ja.
Det var kärlek direkt.
Ja. Det har varit... Det är liksom Sveriges nationalsymbol, tycker jag.
Ja, men vad händer i dig när du ser en dalahäst? När du ser kurbitsmålningarna? När du ser...
Ja, man blir ju tårögd.
Ja.
Ja. Den är fin alltså, i alla storlekar. Det spelar ingen roll. Mera dalahästar.
Hur många dalahästar har du hemma hos dig, Gunnar?
Vi har inte så, men vi har väl en 4, kanske 6-7 stycken om man räknar in lite som man har hittat på loppis och såna här grejer. Så det är dalahästar, det har vi i huset.
Jag ser framför mig att du har en favorit dalahäst också. Vill du beskriva den?
Ja, den är nog den sista. Den var vit faktiskt. Det var en som sålde i loppis i Hedemora. Jag hade gjort den i lite lättbetong och så kan man sätta 2 ljus framför.
Oh.
Så det var lite kurbits på också, men det var inte den där klassiska röda. Men ja, den är väl en liten favorit kan man säga.
En touch av kurbits. Ibland behövs det inte mer.
Nej, precis.
Gunnar, jag har skrivit upp dalahästar. Ja. Den ska vi göra till världsarv, definitivt, det tycker jag.
Ja. Och det tycker jag verkligen.
Som sagt, oavsett om den kommer leta sig upp på UNESCOs världsarvslista eller inte, så är den för evigt förevigad här på kvällspassets världsarvslista.
Det låter super.
Gunnar, ha nu en fantastisk kväll och känn segerns sötma in i småtimmarna.
Ja. Absolut. Tack ska du ha.
Ha det fint. Okay.
Hej då.